When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Mahaja, la Suède. Mahaja s'est retrouvé. Le retour, le comeback de Mahaja, le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta. Un classico, no problem. Barenne, facile, alla me.
Det har blivit tisdag igen och då hälsar vi som vanligt hjärtinnerligen välkomna till Trottosports podcast. En referent har hört av sig sedan förra avsnittet. Vi eftersöker ju sådana där vi under diskussionen om Per Henriksson och hans tidiga finish just ställde oss frågan.
Hallå, Henriksson.
Per Henriksson.
Ja, Henriksson är något annat.
Så
ja, det lät som du sa Henriksson faktiskt.
Okej, okay. Ja det är absolut Henriksson.
Ja.
Skulle jag köra med den fine man där?
Ja just det.
Det är så smält. Ja. Om det var några referenter som hade gjort samma misstag och så att säga refat in en vinnare för tidigt. Den enda som har tagit av sig då är Patrik Wickman. Men med en tvärtom upplaga kan man säga.
Han väntade ett varv till.
Han räffade som om det var ett varv kvar. Att det nu är 1100 meter från mål så leder.
Jaha.
Och så var det med mål. Strax. Jag vet inte om han så att säga reparerar så att han hann innan mållinjen.
Ja, för mig jag minns det där faktiskt. Jag har hört
ja, det var också svagt.
Men det är uppenbart. Det är alltså, nu lyssnar ju inte alla på vår podd naturligtvis, tyvärr. Men det finns ju säkert ganska många referenter som har tagit fel på varv.
Ja, fegisar ni andra, säger vi.
Ja, om ni lyssnar så är ni fega. Stå upp för era misstag.
Ja, jag var tänkt,
kan inte komma ihåg att jag gjorde det. Däremot påpeka en gång för en kusk att han skulle ta det lite lugnare för du har ett varv kvar och det var av det enda skälet att jag hade spelat.
Ja, just det. Den har vi tagit någon gång. Ja, och preskriberat är det ju. Nej, men referenter i allmänhet kanske, kan de inte höra av sig om den värsta missen de har gjort kanske?
Ja.
Kan det vara lite roligt. Patrik Nilsson, han gör ju sällan misstag med att säga, men han har ju refererat en 500 000 lopp minst. Han måste ju ha gjort fel.
Ja, han måste visa att han är mänsklig, tycker jag.
Ja.
Men så många lopp han har sett och refererat så har han inte gjort ett enda fel. Det måste ju vara osannolikt.
Ja. Patrik tror jag också lyssnar. Så att hör av dig Patrik om din värsta miss. Och ni andra också, som sagt. Jaha, vad ska vi börja annars?
Ja, men det kom ju ett sensationellt besked i måndags.
Ja, just det.
Att Jörgen Westholm lämnar Romme för att bli Solvalla-tränare. Och det har väl hängt i luften lite grann. Det har ju varit konflikter där borta. Eller där borta kan jag inte säga, men i Dalarna då.
Mm.
Och Westholm är ju inte den som smyger undan, utan han tar ju striderna. Och kanske är kontroversiell, men också väldigt rak. Och det här känns ju alltså för Romme att bli av med Westholm. Det är ju som om en allsvensk mittfältspelare skulle byta från något mittenlag till ett topplag. Alltså han är en av Sveriges mest framgångsrika. Han ligger fyra i den allsvenska kuskligan, blev femma i fjol. Ligger tvåa i det som kallas för STL-ligan. Det är tungt tapp, gissar jag, för Romme. Det kanske du vet mer om som är dalkar.
Ja, alltså det är, som sagt, man kan nog nästan bo här på se var som helst i travvärlden för att förstå att det här är ju givetvis jättedåligt för hela dalatravet. Jörgen är ju helt överlägsen i Dalarna och som sagt, han var fyra i Solålas tränarliga förra året. Han är ju etablerad sedan länge och syns ju varje vecka. Han är ju en reklampelare och det är klart att det är ett jättetapp för Rome. Det är ju... ja, man kan väl bara konstatera att det är väl inte alldeles lyckat att man inte har tagit emot det Jörgen har sagt bättre än vad man har gjort.
Nej, man har ju vänt sig emot honom och sagt att passar inte galoscherna så tar de och stick.
Ja. Ja. Nej, det är ju inte roligt.
Nej, spontant utifrån, men man vet ju aldrig bakom kulisserna vad som har hänt så där, men spontant utifrån så är det ju inte, det dryper ju inte av ödmjukhet hos ledningen där. Det är känslan.
Nej, man kan ju
Nej, jag läst...
Nej, så är det. Så är det.
Jag läste också att ordförande Anders Jonsson inte ville uttala sig utan gömmer sig bakom travbanechefen. Och det är alltså samma Jonsson som nyligen valdes in i Svensk Travsportstyrelse. Och då man kan ju ändå fundera på hur den där valberedningen fungerar. Man föreslår en som misslyckas på sin egen hemmabana, eller i alla fall inte gör några stora avtryck efter sig. Och sen inte kan stå upp för detta och framföra sina synpunkter på det. Det är ytterst märkligt.
Jonsson var ju dessutom en av de som tillhörde valberedningen för att
utse valberedningen.
Utse valberedningen. Och
det är väl en Weston tillhörde väl Rommes valberedning och föreslog ordförandebyte där, var det så?
Ja, jag vet inte hur det såg ut när det gällde att få till ny styrelse. Det törs jag inte säga riktigt, men jag vet ju att Jörgen har ju jobbat för förändring i alla fall. Utifrån just att han ju känner att det inte har gått åt rätt håll. Och han är ju inte heller den enda som lämnar. Oskar J. Andersson lämnade ju tidigare i år Rome också för Eskilstuna.
Just det.
Ett bra tillskott för Solvalla.
Och även här har väl Eskilstuna varit orykt i honom.
Så ja, jag såg nog utan att det blev självklart i slut. Han startade mycket oftare på Solvalla än på Eskilstuna. Och då passade det väl bättre. Så att valet var nog inte så svårt för Jörgen och hans hästägare.
Ganska nära har han ju från Sala. Där han väl kommer att fortsätta och ha sin verksamhet.
Ja, det utgår ju.
Ja, det är intressant. Man kan ju konstatera det i alla fall att om man lägger ihop det samtliga tränare på Rome har kört in och jämför det med Jörgen Westholm så är det så att Jörgen får ju stryk av dem med 300 000 men hans stall har kört in 7,1 miljoner och övriga Rome-tränare tillsammans, då räknar jag faktiskt in Oskar J. Andersson och det ska jag inte göra, då får jag dra bort 100 000. Då blir det 7,3 drygt. Så att, ja, nej, men det är ett betydande tapp som sagt. Han har ju vunnit 63 tränarsegrar i år, Jörgen, och det är han ju naturligtvis överlägsen på även på Rome då. Och ST har redan bytt bokstav på Jörgen. Han tillhör numera Solvalla också.
Oj,
det går fort. Det tog inte många timmar faktiskt från beskedet till att de hade ändrat det här under måndagen. Så att det
var förberett, låter det som.
Ja, just det.
På måndag ska det ske.
Om vi pratar matlagning, då brukar man ha förberett lite innan så att det ska gå lite snabbare.
Just det, exakt. Ja, så blir det. Annars då, det senaste, om vi tittar på tävlingsverksamhet, Kuba Östersund. Kanske.
Alltså det har slått mig nu hur alltså stora favoriter i de stora loppen galopperar bort sig.
Ja, vad är det som händer?
Don Fanucci sett Elitloppet i lördags, Mr. Hercules med segern i hamn, gissar jag, i Jämtlands stora pris, och i söndags San Motör galopperar strax efter start. Alltså jag kan inte påminna mig att det är sällan de här hästarna galopperar, framförallt i stora lopp när de är preparerade ordentligt. Så gör du tre storfavoriter på kort tid. Alltså.
Mm. Mm. Ja, intressant. Iakttagelse. Och då blev det i Östersund då Alessandro Gocciador och Venetias Griff som vann.
Ja, men det var väl skönt för alla då, så att man fick hylla den här lite märkliga segergesten. För det är ju det som är viktigast numera i transport. Att man sticker ut i sina segergester.
Ja, det var som någon slags uppdämt behov av att få berömma Alessandro Gocciadoro. Det bara fullständigt exploderade ju i tv när han hade vunnit det här loppet. Han var ju, ja, det var ju otroligt alltså. Han var på något sätt travets frälsare där. Det var så oerhört kul att se honom visa den glädjen. Det kan han aldrig ha gjort förut, och vad kan det bero på? Oj, vad glad han är, och vad härligt att se.
Och sen följde alla efter dessutom, efter det, alla skrivent och kände sig som,
ja, Solvalla, ja, oerhört stolta. De hade ju en tweet där med fyra färgbilder i olika former då, där man liksom presenterade stolt sin tränare. Och hur bra han
vi
är.
Glömmer fort i den här branschen. Kanske man gör i alla branscher. Men det var bara något år sedan, var mer eller mindre portad, eller två år sedan på Solvalla. Och...
två år sedan fick han ju inte delta i Elitloppet. Nej. Helt enkelt. Trots att han hade hästar som skulle duga där.
Han var persona non grata överallt i svensk transport. Bland arrangörer och bland supportrar, bland spelare, bland twittrare, bland alla. Men nu är han helt plötsligt en stor hjälte.
Ja, men det var ju ungefär två år sedan den där domen kom efter ett tillslag på Åby året innan, om att de hittade då alla de här sprutorna, 36 stycken med kanyler, och då 25-60 milliliter sprutor och den här fyra burkar kvicksilver, som ju var konstiga omständigheter såklart.
Det är väl inte det vanligaste man hittar i travstallar normalt sett?
Nej, framförallt inte som att det var ju en tävlingstransportbuss de hittades, ja, här inför tävlingar på Åby. Och sen kom ju den här värmningsincidenten där hans lärling då stod för en vidrig drivning, som vi alla kommer ihåg. Och det var ju då svensk transport också stängde av Gocciadoro och ville höra ut honom ur landet i princip. Så det är som du säger, Lennart. Vi glömmer fort. Det glömmer, ja, men fort.
Sen kan man ju konstatera då, alltså dessa hyllningar och så vidare då, men det man också kan notera att det, nu ska, är ju inte Vernissage Griffen häst som plötsligt var bra och aldrig har varit bra. Men ändå dessa formkurvor också, som ju är fascinerande. Det är väldigt högt och det är väldigt lågt. Han flyger runt ett helt fält plötsligt och sen ja, det är bara lite konstigt det där. Vi har pratat om det förut. Det är lite svårt med trav ibland, tycker jag, när hästar är så oerhört olika bra från gång till gång.
Svårt med trav ibland, ja, tack för det.
Nej, men det här blir mer känslomässigt svårt liksom. Det är så du menar, antar
jag. Jo, men precis.
Inte spelmässigt svårt utan hur man ska ta till sig det.
Ja, nej, men så är det ju. Det blir ju sportsligt känslomässigt och sen naturligtvis spelmässigt utifrån att veta, är en häst kapabel? Eller, alltså, vad är det som gör att den är så oerhört bra ibland och så inte speciellt bra nästa gång? Det är en humörhäst då kanske, men det är ju... Ja, jag vet inte.
Vi har ju sett den här Ben Gurion Jettet som vann det här fyraårsloppet på Jägersro. Det var väl i fjol då?
Just ja, det. Precis. Och sen igår en värmning som man aldrig slutade prata om där han ju körde.
Nej, jättefort. Alltså det var ju det stora samtalsämnet hela dagen. Ja. Denna värmning, och en häst som borde stå i 8-10 gånger spelades då till någonstans under 4. Och ja, var ju så där.
Han slog perfetto.
Ja, men det gör väl nästan alla hästar vi sagt tidigare. Men alltså, den insatsen på Jägersro, vad har hänt sedan dess?
I princip ingenting, får man ju säga. Det har blivit ett par billiga seger under hösten i Italien har jag för mig. Men misslyckades ju i Åby Stora som favorit blev han väl där. Och sen har det här året varit två galoppmisslyckanden då. Och sen nu den här insatsen i Oslo. Man kan ju också konstatera att man utan att vara allt för konspiratorisk kan se skillnad på hästarsportsprestationer när det är övervakningsstall, den här detention barn, eller inte. Det är lite läskigt också, tycker jag. Det är som du säger, Magnus. Men ibland är det svårt.
Ja, det är svårt med trav ibland. Ja. Onödigt svårt.
För att då ta det roliga. Ja. Stole the Show var ju en klass för sig. Nu hoppas han mot Hörbort, så gjorde ju en oerhört stark upphämtning. Men nu fick vi se Stole the Show i ledningen, och då var han ju oslagbar som det blev.
Ja, det får man ju säga. Det var inget snack någon gång, trots då tufft tempo som det ju var.
Ja, man stack ifrån dem, och det var dessutom, tycker jag, var ju extra kul att Frode Hamrit körde själv den här. Han har ju vunnit de två senaste åren med lånekuskar Nu körde han själv sin häst och det var, alltså han är så sansad, Frode Hamre, i segerintervjuer, och han tar ju aldrig i för mycket, inga allt för stora ord. Och sen tror jag det här var en väldigt fin triumf för han, eftersom samma ägares Ecuride flyttades till Åke Svanstedt, och det tog naturligtvis hårt, och så fick de in den här, eller hade den här istället med samma ägare då. Jag tycker hästen visade mig att han, och det är lätt att säga nu naturligtvis, att han borde varit med i Elitloppet.
Verkar som, ja. Visst har han tag, den där Solvalla-segen tog han också för ledningen, var i våras. Så
han, ja, det är ju ledningen han, det är där han gör sina.
Det är väl att han inte, han riktigt lyckades inte riktigt kvalificera sig ju. Det var väl det egentligen. Det var, han var ju lite sämre kan man väl ändå säga i de här loppen där han borde ha varit bra för att få vara med i Elitloppet då.
Ja, han, var han, blev han i Finland i Ajo 2 eller 3 bakom Cockstyle, och från bakspår är det handlar om hela tiden. För hans framspår så tar han ju ledningen från de flesta spår, ja.
Han skulle ju ha varit med, som vi har tyckt, med alla andra hästar före Perfetto i alla fall. Så att det är ju, det är klart att han, han borde naturligtvis,
ja. Har du inte mer att komma med så kan vi strunta i det lika gärna.
Annars var det ju såklart givetvis Gunnar Melander som på tal om att glädjas åt roliga som hände på travbanorna. Så.
Ja, man kan tänka sig alltså att, och det förstod man ju på segerintervjun, att Gunnar har mått satans dåligt efter Solvalla. Inte bara för att hästen inte var i perfekt skick, utan minst lika mycket för att han saboterade för en konkurrent, Mats Ljuse där. Jag tror han har lidit kopiöst av detta. Alltså.
Ja, det var inget tvekan om det. Det sa han ju vid ett upprepade tillfällen också, att han inte alls hade mått bra, just detta att han, och sen kanske också lite grann att han i stridens hetta då efter det loppet på Solvalla ju absolut inte tyckte att han hade gjort fel. Han kände väl att det var mycket som blev fel där, och han, och jag, ja, det kände, jag kände med Gunnar. Det har inte varit några roliga veckor, det förstod man.
Det där med att, alltså det är ju faran med de där intervjuerna direkt efter slaget, ställa frågorna, och då kan det bli fel, och Gunnar kanske i det läget inte riktigt hade uppfattat att han störde sin medtävlare, motståndare, utan insåg det när han i lugn och ro tittade om på loppet.
Ja, nej, så var det säkert. Han är ju klok på det sättet, så det såg han ju. Men det var ju som sagt fantastiskt att höra honom, och vi sa ju till, och pratade ju om Matteus Liljeborg, att han ställde en fråga för mycket kanske då till Örjan Kihlström därefter Don Fanucci's galopp. Men den här gången ställde Matteus en viktig fråga, för den fick Gunnar Melander att på stående fot där bara inse att han är rätt stolt över det han har åstadkommit under sin karriär.
Nej, det är inte så märkvärdigt.
Nej, men han sa, jag känner det nu, sa han. Och det var så härligt att det liksom, ja, för jag menar, det har han ju. Vi som står vid sidan, ja, om, vi har ju aldrig tvivlat på det, men det kändes som att, ja, fasen, jävlar vad duktig jag har varit, såg det ut som. Och det var härligt att se och höra.
Och sen njöt man ju av den rena kusksegen från Adrian Colgini bakom Aquarius Face. Snacka om att rädda sig av hästen, man säger.
Jag tror man inte får spela när det är 1000 meter kvar.
Nej, nej, det var ju häpnadsväckande, ja, faktiskt.
Det var jobbigt. När jag spelade så stod han i 4 gånger där, men sen så gick han tydligen ner, och han gav väl 3 gånger eller något sånt där, va? Men det var ju lite så där, man kände att det här kan ju inte Adrian förlora om han inte gör något fel, och så blev det lite fel. Mycket därför att den här Astroid inte såg bra ut ju. Men jäklar, det är en härlig häst den här Aquarius Face. Visst var det den, Henrik, som du lyfte fram ganska tidigt?
Ja, men det är ju faktiskt det roliga, men det är ganska, det är ju en kuriosa i alla fall att vi faktiskt uppmärksammade den som Mosaic Face allra första avkomma redan i kvalet.
Faktiskt. Ja, precis.
Så vi kollade in den lite extra bara för att den var efter Mosaic Face.
Du är säker på att det var just denna face?
För en gångs skull är jag säker på det.
Jag var där, jag var tvungen att fråga. Ja. För jag var inte säker.
Jag förstår. Men jag tyckte jag minns det. 100% förståelse för detta.
Ja, men det är som sagt, det är en riktigt härlig häst alltså. Oj, vad spännande att få se fortsättningen på det.
När vi ändå pratade om förra veckan, så den här Champ Lane, som köptes för 1,4 miljoner av hästägare hos Magnus Järnemyr och Linda Sedström. Han gjorde debut för denna duo i Visby i onsdags på V86. Jag tyckte att hästen såg fin, jättefin ut. Han har inte sett så, nu vunnit mycket men inte sett helt perfekt ut. Nu gjorde han ett jättebra lopp, det kanske var mot skralt motstånd, men framförallt såg han ytterst fin ut. Och den här hästen kommer de nya Axvalla tränare Magnus Järnemyr att få glädje av, det är övertygad
om. På tal om att se fin ut så nämnde vi inte hur bländande faktiskt Sandmotör såg ut. Ja men det
sa vi inte.
Alltså, ja, det var en helt annan häst jämfört med i fjol tycker jag. Så ja. Att,
men lik förbannat hoppa.
Ja, så var det ju. Så var det ja. Ju. Men kanske inte då av samma orsaker som möjligen fjolåret.
Nej.
Och,
nej. Jag vet inte. Han var ju lite ivrig tydligen. Mm.
Men det är ju inte ofta man ser en häst som startgalopperar i ett sånt stort lopp och sen där Björn fick köra slalom mellan hästar på upploppet med en häst som gick mycket fortare än alla andra.
En sån upphämtning och sen känna ändå att det fanns kraft kvar i mål. Lite så känslan tycker jag var.
Jo men precis, det var liksom att det var typiskt att det blev så här, men han kutade på.
Det var inget sånt här lopp som man blir orolig för, hur ska det här hämtas ifrån nu? Så att, nej.
Han lät honom springa som han ville själv, kändes det som, utan att begära någonting. Det var i alla fall det intrycket. Så det hoppas att det kändes så, för det var... Ja.
Jag har haft lite svårt att ta till mig honom, men jag blev, ja, det var något nytt igår. Eller i söndags faktiskt. Så. Otroligt spännande att följa. Fortsättningsvis... Jag vet, nu ska jag tjata om en sak som jag har... tagit upp ganska många gånger tidigare, men de här, och sen går det en tid och sen så tycker man att det här är väl en normalläge och man accepterar faktum på något sätt, men så såg jag, läste jag Stefan Melanders krönika från i förra veckan i Expressen som innehöll ganska många märkligheter. Du reagerade, vet jag, Magnus, på någon ekonomisk uträkning.
Jo, precis. Nej, han hade ju, Tarsan hade räknat där på att en 30 sekunders reklamspot i TV4, den är ju inte gratis. Så då reagerar han på att...
Nej, men det har
ja, det, och det, så långt det
så långt det.
I ekvationen. Sen så då har han synpunkter på att man la 8 minuter av sändningstiden på att analysera hur Elitloppet egentligen borde ha körts. Och det här med sändningstid kontra reklamtid är ju... Ja, äpplen och päron, jag vet inte ens om det räcker för att förklara att det är ju en ganska väsentlig skillnad på vanlig sändningstid så att säga och ett reklaminslag ändå när det kommer till kostnad. Så det kändes som en lite märklig jämförelse.
Och är inte det plötsligt helt underbart att man dedikerar 8 minuter till någonting som har hänt, det största vi har, och inte bara ägna sig åt nästa lopp, spel. Det är helt, jag blev nästan varm när jag hörde
att ja, de jag har, funderar att, på vad det var. Jag vet inte om jag har sett det där. Men jag,
nej, inte jag heller. Men jag tittar ju oftast inte för att jag inte vill ha nästa speldag och sådär. Men det här låter ju fantastiskt.
Ja, jag vet inte. Jag, vi har ju säkert väldigt travnördiga lyssnare och det tycker jag är jättebra. Men jag har ju fått ett förslag en gång att vi skulle göra ungefär så. Ägnat helt avsnitt åt ett enda lopp och bara prata om vad hade hänt om och så vidare. Så det, nog finns det ett intresse för sånt. Så 8 minuter på Elitloppet, det kan jag inte tycka
det
är
det största
så
vi har. Nej, herregud. Ja.
Nej. Nej, men det var ju någon landskamp som spelades på Ullevål i söndag. Så de stängde av tvn efter matchen och Sverige förlorade. Och sen satt jag på igen efter en timme och de höll fortfarande på att prata om samma match.
Ja, det är säkert minst en timmes eftersnack.
Ja, det var det. Jag tänkte, vad fan har tvn hakat upp sen? Kör de repriser? Nej då, de höll på där.
Och sen...
Lagerbäck höll på att somna stående.
Kan tänka mig det. Jag kan se honom framför mig faktiskt.
Och jag tycker det är så märkligt. Jag vet inte vad Tarsan är ute efter riktigt heller då. Menar han att man pratar för mycket sport? Då, därför, alltså travsport, och borde prata mer spel istället, för han säger ju senare då bara någon mening efter där att finns det någon annan sport som lever av spel där man lägger tv-tiden på att snacka om lopp som avgjordes en vecka tidigare? Så att prata om sporten som har varit, det ska man inte göra, utan vi lever av spel.
Han brukar, nu vet jag inte säkert, men brukar inte vara tvärtom med Tarsan, att han tycker att det är för lite sport och för mycket spel.
Jo, men jag vill väl tro att han åtminstone har haft den åsikten tidigare. Så att, och den delar han med många i sådana fall. Det är väl alldeles utmärkt om man pratar mer sport än spel.
Jo, men det där finns nog ingen röd tråd där. Det gäller att provocera, va.
Men jag har ju sagt det i flertal tillfällen, som sagt, jag förstår inte hur travet som den kanske enda företeelsen i hela världen tillåter aktiva få driva sin egen agenda, liksom, oftast efter egna intressen. Vi ska inte tjata mer om Bergs aktiviteter i Expressen, men så vi tar Melander igen då, för han uttalar sig om företeelsen övervakningsstall, eller då det här detention barn förra veckan, där han då säger han är positiv till att det finns, men även om jag inte tror att det finns något fusk att upptäcka. Är det någon som tror på det han säger?
Det tycker jag är häpnadsväckande faktiskt.
Det är helt...
Det kan han ju inte tro på själv, tänker jag.
Då har vi bara nyligen, bara den senaste månaden har vi ju det här fallet med att den här René Allard som har erkänt och ska åka in i fängelse nu i USA. Den här jätteutredningen. Travonen avslöjade förra veckan att Tim Durmos har samröre med en dopingavstängd fransk tränare. I den som vann Harpanovers lopp, Diable de Vauvert, tränaren till honom var avstängd ett helt år 2017 och fick böter igen i 2021 efter att ha injicerat 12 hästar med ett otillåtet preparat. De hästarna diskades, men han fick behålla licensen. Il Forte hade vi nyligen i Sverige. Alltså det, hur kan det sättas på pränt? Ett sånt här citat. Det är, dessutom har han då de två senaste veckorna innan här fått göra reklam för Nuncio inför elitaktionerna. Gratis reklamplats helt enkelt i sin krönika. Jag blir tokig. Hur kan det för fortgå? Det är...
Det är mycket man inte förstår.
Ja, nej, det är minst sagt obegripligt.
Ja, fick jag det sagt i alla fall. På tal om Robert Berg så var ju han och tydligen och besökte Daniel Redén här i häromveckan. Vi tänkte att vi kanske inte skulle orda så mycket om det. Men jag vill ändå rätta Robert Berg lite. Eller i alla fall rätta de uppgifter som finns i Bessens artikel som där han ju uttalar sig då. Det låter ju på Berg som att han har klivit ur bilen vid landsvägen, den stora vägen, och direkt in på sandbanan, i Redéns sandbana. Jag vill bara förtydliga att det är 2 kilometer därifrån, från landsvägen upp till...
Gick han där då?
Han körde upp på den samfällighetsgrusväg som leder.
Det var längst ordet på länge. Samfällighetsgrusväg. Ja.
Det är 2 kilometer upp till banan. Så att det är inte så att man stannar till i någon ficka och bara kliver ur och
hämtar lite sand.
Man måste svänga av aktivt för att hamna där. Det är inte så att man bara är på väg någonstans och råkar åka förbi.
Det kan man lugnt säga. Jag ville bara tillägga det, helt enkelt.
Ja, det är en viss skillnad, kan jag notera som lekman när det gäller att köra bil. Men lite skillnad är det ju.
Lennart Persson.
Ja,
på
det är
onsdag. Fattar du vad du har ställt till med på onsdag?
Vad har jag ställt till med?
Det måste ju vara ditt verk det här. Din förtjänst. Och lite såklart hela vår podd. Men framförallt du som ju har vurmat för denna häst i flertal tillfällen. Det är alltså dags för första upplagan av Lill Marvils lopp i Åmål på onsdag.
Ja, V86. Jag tror, om jag minns rätt, att hon har haft ett lopp på Axvalla för några år sedan, men nu är det på Åmål och jag gissar att det här ska bli en tradition.
Ja, det tar jag för givet. Det är de skriver i programmet att det är ett nyinstiftat lopp på mångas begäran eller någonting.
Ja, just det. Ja. Har det varit någon omrustning?
Vilka som ska vara med kanske.
Man har ju inte hört talas om jättemånga andra poddar eller några andra sammanhang där Lill Marvil har nämnts jättemycket.
Nej, men det beror ju på förstås min ålder, att jag var med på den tiden, och som jag har sagt så många gånger förut, det Det är min absoluta favorit. Jag har sett många, många hästar runt om i världen och många som, några som kanske har varit bättre, kanske. Men det här, den här hästen har följt mig genom livet och kanske var det ett av skälen, ett stort skäl till att vi sitter här och pratar trav. Det var, det där på något sätt fick nog Lill-Marvin mig kvar i travsporten.
Mm. Ja, det är ju helt, jag blir nästan gråtmild här nu när jag hör att det är så oerhört vackert att tills, det liksom cirkeln sluts här på något sätt när Åmål instiftade detta lopp efter dina alla dina ord. Det är det inte lite så.
Ja, men det känns, ja, och jag tror framförallt att det känns bra för dottern, ägardottern som lever, Ebba Ljung. Som var med som på den tiden där då hon nådde sina stora framgångar. Denna unika häst som kom tillbaka efter att ha fått föl och varit skadad i ett par år och vann alltså Färjestads jubileumslopp, Harald Westlins minneslopp, Åby stora pris. Och det var så här tror jag att hon hade varit en elitloppshäst och förmodligen vunnit om ägaren herr Ljung hade velat, Allan Ljung hade velat sova borta någon natt, men han var inte så pigg på att han ville sova hemma. Därför startade han ju mest på Axfalla, faktiskt mest Färjestad och Åby, och några enstaka gånger, det bör ju sägas då att det var inte så många starter hon gjorde i Åmål, men samtidigt så var ju, hade han ju sin gård där uppe i Dalsland, så att det känns, nu höll jag på att börja gråta, nej det känns bra att hon har fått ett lopp, för det är hon värd, hon är mer värd än många, många andra hästar.
Och det är ju då ett storlopp såklart, Diamantstoet, just detta år i alla fall då. Får vi se vad som händer framöver. Men vad tycker du om ditt lopps första upplaga? Ja, jag hävdade bestämt att det finns ingen annan orsak till det.
Ja, det är väl...
Du har dessutom skrivit några rader i Åmålsprogrammet.
Om Lill-Marvin, ja. Och dessutom upptäckte jag då att jag hade skrivit ytterligare några rader. Men det är en gammal text och den kanske jag borde korrigera, det vet jag inte. Men Torsten Janssons minneslopp körs ju samma dag.
Okej.
Ja, och det tycker jag då är, och honom har jag ju följt sedan jag var tonåring, innan dess. Han var ju tränare på Axfall då när vi cyklade ut på eftermiddagen på helger. Jag var ofta i hans stall faktiskt. Och det är en jättefin bild i programmet, omhållsprogrammet med Torbjörn och Torsten i fin keps där. Så det är Torsten Jansson och Lill-Marvins lopp samma dag. Det är nästan så jag börjar tro på det här med travsport igen.
Ja, härligt. In och ladda ner programmet alla på transport.se så får ni läsa Lennarts rader där. Har du hittat någon vinnare?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort, men det är ganska fina hästar. Bring Me Why, det är André Eklund som har tre raka, Hattusa som har gjort det bra för Stenströmer, en italienare där, Casilios, Benedetta Jett, ja, det är några jättefina hästar där.
Ja, faktiskt jättefint lopp. Ja. Men Bring Me Wine är favoriten, va, eller?
Ja, jag ser på chansvärdering finns ju tydligen fortfarande programmet. Här står det då Hattusa före Bring Me Wine.
Ja, det gör det ju där nere faktiskt. Ja. Det missar jag.
Alltså ja, det här nya programmet gör mig nästan ur huvudet. För jag tittade på någon tävlingsdag framöver här närmaste dagarna. Och skulle titta vad går V4-loppen. Men det var omöjligt att hitta. Men sen står det tydligen under loppet, spela på ATG.se V43.
Ja, precis. Nej, det var, man får titta.
Ja, men det är väl det de har gjort, ändrat nu. Att de har tagit bort det i huvudet och gömt undan det för att inte favorisera ATG för mycket. Är det så?
Ja, det är väl därför. Och man kan väl säga att det har väl inte gjort programmen bättre ur användarsynpunkt.
Eller också är det så att det tar tid att lära sig.
Det kan vara så också.
I min ålder tar det extra lång tid att lära.
Snyggare layout tycker jag dock att det är nu faktiskt. Ja. Man får ha någon positiv vinkel på det.
Ja, man vänjer sig. Det är så alltid. Man vänjer säkert sig.
Lopp 10, Lill-Marvins lopp på onsdag. Sen är det ju E3-kval på fredag. Har vi
Torsdag.
Fortfarande Bergsåker. Inte Romme fredag utan Bergsåker torsdag är det ju.
Jag noterar där att i ett av de här avloppen så har Stalkoran tre hästar i samma uttagningslopp. Och jag har sett att det har funnits kritik mot det med all rätt, och det har väl vi pratat om.
Hur många år tror du att du har tagit upp?
Ja, ämnet? I alla fall, jag skrev någon krönika för mer än 10 år sedan. Och jag tror jag har tjatat om detta så gott som varje år. Och alltså det är så enkelt att ändra reglerna från ST, men det är inte alltid så enkelt tydligen. Det är naturligtvis fullständigt galenskap att inte dela samma hästägares hästar i olika avdelningar. Alltså, Koran skulle mycket väl kunna ha de 3 bästa i kullen. Det är inte omöjligt, eller hur?
Om vi... Nej, det kan absolut hända ju.
Ja, om vi bortser från vilka verkligen. De är i år. Och det skulle innebära att en av de här 3 blir utslagna i försöket, för att de andra 2 naturligtvis är bättre då. Men man ska värna om tränarna, att de ska, alltså om tränare har flera hästar i samma, så ska de då sidas och flyttas och vad det nu är. Det är ju, alltså ägarna måste, man kanske kan göra båda delar, men i första hand borde ägarnas hästar separeras.
Ja, nej, men det är väl alldeles självklart så. Alltså en ägare kan ju alltid flytta. Tycker man att en tränare har alldeles för många bra hästar och att man, ens egen då riskerar att förfördelas av ett eller annat själv då, så kan man ju alltid flytta. Men vad ska Stall Courant göra
här? Jo, men då kan man ju säga...
Sälja någon häst då kanske?
Ja, man skulle kunna göra så. Det blir ungefär samma sak, att de lämnar alla 3 och samma tränare. Då vet man med garanti att man slipper.
Ja, nej, men, det är naturligtvis
alltså,
lösningen då.
Bortsett från det så är det ägarna som alltid borde gå i första hand.
Ja, det är ingen kontroversiell åsikt på något sätt.
Jo, det är det uppenbart eftersom det inte
ja, är det så. Är ju det. Du provocerar som vanligt.
Nej, men alltså... Ja,
nej, det är märkligt. Men,
ja, det är ytterst märkligt. Ja, nu har jag sagt det.
Nu ska vi rikta strålkastarna, som det brukar heta, mot en person som jag nog kan påstå liksom aldrig ställt sig in, aldrig gjort sig till och aldrig, som det känns, liksom fjäskat, inte snackat sig till några framgångar eller fördelar. Han har gjort kanske en enda sak bara, han har presterat på banan och tagit fram hästar. Och kört sina hästar och senare kanske bara tränat dem. Han kom till Skåne och Jägersro en höst av 1985. Skulle ha en filial över vintern för att sen återvända hem. Men skulle visa sig bli kvar i 35 år. 35 år blev det istället för 4-5 månader. Och bara mindre än på ett år senare, sedan han kom till Skåne, hade han redan vunnit sprintermästaren. Och blott 2 år efter flytten lät det så här på den nya hemmabanan.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987. Från innerspår. Nummer 1, Tom Crown, Sven Gunnar Andersson. Nummer 2, Mr. Almo, Glauco Chicognani. Nummer 3, Piper Cab, Stig H. Johansson. 4, Cole Porter Song, Torbjörn Jansson. 5, Ewing Turf, Thomas Urberg. 6, Ata Star L, Tommy Hané. 7, Atom Knight, Anders Lindqvist. 8, Speedy Bandit, Carl-Gösta Fylking. 9, Banzai, Björn Linder. 10, Lord Quick, Mats Rånlund. 11, Rambrico, Lars Axelsson. Och 12, Pale Amber, Jan-Erik Eriksson.
Vi pratar naturligtvis om, eller naturligtvis, men vi pratar om... kanske den mest norrlänningsaktiga travprofilen i vårt land. Mats Rånlund. Ja, och vi hörde ju här. Lord Quick hörde vi här i deltog i derbyt. Det var enda klippet vi hittade där Mats Rånlund var inblandad, konstigt nog.
Ja, det var inte Lord Quick man derbyt, nej, precis.
Nej, inte det heller. Lord Quick för övrigt debuterade i februari som 4-åring. Var en sån sak. Och vann gulddivisionen i december samma år. Det snackar om att ta det hela vägen under en säsong. Hur minns vi Mats? Eller minns, han lever ju i allra högsta grad. Men han är ju tillbaka då i Boden som jag arrangerar då V75 på lördag.
Och han har halva stallet ute i V75 tror jag.
Hur många är detta av hur många?
Han har 4 hästar i träning och 2 startade V75.
Ja, det är bra prickat. Det får man säga.
Ja, men det var en bra beskrivning, han har aldrig fjäskat för någon. Han varit lite såhär norrländskt kärv, kan man säga. Ingen sån där som ställer sig upp på 50-årskalas och berättar anekdoter. Men rak i sin kommunikation och tydlig, uppfattas som väldigt ärlig.
Mm.
Och har ju tagit fram så inte otroligt. Alltså nu höll jag på att säga otroligt, det gjorde jag. Man får inte säga otroligt, det sa de på tv i söndags. Allt var så otroligt, det är inte så otroligt saker och ting. Men tagit fram väldigt många fina hästar som alltid visats upp i gott skick och vunnit stora lagrar. Du nämnde sprintermästaren Alex Pride. Och det kunde ju blivit en fullständigt tvärstopp i Mats karriär, eftersom att hästen vann sprintermästaren och bara någon timme eller ett par timmar senare ramlade ner död. Jag var där, jag var på stallbacken, jag såg förtvivlan hos de som var närmast, uppgivenheten. Man har vunnit ett storlopp, ett av de största vi har, och ska fira detta, är hur glada som helst, och så händer detta.
Jag var också där och såg han och vinna. Det var ju på lördagen då, efter försöken på torsdagen, och läste det i tidningen dagen efter, som det var på den tiden ju.
Var det så att försöken var på torsdag det
året? Mm, jag tror det var sista året faktiskt. Ja. Nästan säker på det.
Så att sen kommer man ju ihåg det här derbysegen. Alltså det är ju så få hemmasegrar i svensk travderby. Derby på Jägersro, som vann han det här med goda skol. På en skitig bana var det.
Jag tror jag har hört Hans Gelinskog åtminstone 20 gånger på Jägersro under derbyhelgen har sagt: minns du som det regnade Mats?
Och på långsidan så rundan hela svärmen där.
Ja visst, rundade väl till och med Mikaela Veck. Det var det nog som var favorit i loppet.
Ja. Ja, och det var ju en oerhört bejublad seger. Oerhört bejublad.
Mm. Jag minns ju Mats från på borden faktiskt. Jag hade
är du så gammal?
Ja, visst. Jag hade en syster som bodde i Luleå under början av 80-talet eller mitten av 80-talet. Och vi begav oss såklart i Torpjärdan vid något tillfälle. Grön dress med röda inslag. Jag har fått bekräftat att jag minns det rätt idag av min gode väns unika dresskunskaper. Han påstår att det röda inslaget till 70%, med 70% säkerhet, är den fyrklöver. Var den fyrklöver? Ja. Och 30%, det är 30% chans att det var en hästsko. Så troligen grön dress, röda inslag och röd och fyrklöver på ryggen. Jag minns det så tydligt för att det såg så lite lalligt ut när han strax före start. Liksom, jag stod vid staketet, minns jag. Och Mats gled förbi och hade ett program i näven när han satt i sulken. Och jag har också för mig att han rökte på en cigarett samtidigt också. Det här kan jag blandat ihop, men jag vill minnas att det var så. Och då, något år senare, eller ett och ett halvt, så dyker han då upp på min riktiga hemmabana, får vi kalla det, på storbana i Jägersro.
Efter att ha blivit champion i Boden det året.
Ja, just det. Jag var lite skeptisk, måste jag erkänna, i början. Men med den bilden som jag hade framför mig av den här...
Körde han samma taktik inför loppen med programmet?
Nej, det var inget jag såg. Men han visade ju som sagt snabbt framfötterna.
Stora stjärnor när han var i Boden, jag minns inte. Men det var någon han kom till Solvall med V65. Och...
Kan det vara Nikotin?
Ja, Nikotin var ju en... Absolut. Kanske var
30 seger på 93 starter. Mycket på den tiden. Över 300 000 intjänat. Vad minns vi då för härliga hästar som han har haft? För han har haft många godingar. Det måste man säga.
Ja, Formosa Kloster. Formosa Kloster är den första som...
Och är den han körde i sån här järnsäng?
Ja, exakt. Järnsäng var namnet, eller ordet för...
Ja, underbar. Det kan... Det är lätt att säga att det är en av de absoluta favoriterna, det säger man ofta, men hon, ja, vad god hon var.
Mm.
Det måste sägas. Något mer, Magnus?
Nej, men det är väl den, sen minns man ju naturligtvis Gode Skål, det har vi ju, vi behöver inte orda mer om det också, men jag har Formosa Kloster, det poppar upp och nej, jag har inga fler.
Då drar jag, ska jag dra listan som jag har kommit på?
Så får jag säga just det.
Just det. Ja, vi kan väl börja med Uvereds Öfsadröp då.
Ja, men oj, hur ja. Kunde jag inte ens...
Vann den uppfödningslöpning?
Jag tror det, va?
Och ni vet vad Öfsadröp betyder, ja, det vet ni först.
Något takdrop, med taktopp, ja.
På Skaraborska.
Ja, ah, det är det.
Den var uppfödd här i trakterna av Vara.
Sen har vi ju ytterligare en favorit hos mig. Jag vet inte hur mycket Mats var inblandad. Det var ju Tommy Holmgren som alltid körde hästen i alla fall. Lissi Liebrook. Så att det där världsrekord över medelstans voltstart en derbydag. Efter att det hade skett en olycka i första starten så vann hon och satte världsrekord i den riktiga sen.
Den körde han väl, apropå dress, va? Den hade han väl hästägardress på, var det inte så? Eller?
Nej, det tror jag inte. I alla fall Tommy körde i sin vanliga dress i alla fall.
Ja. Så,
ja. Ja. Alex Berg har vi nämnt, Beddinge Boy. Kvalade väl in till några årgångsfinaler om jag inte minns fel. Jasmine Young. Mm. Härligt stod det också. Formosa Kloster som sagt. Rikstens Winner. Olle Rolls, den senaste kanske.
Ja, den hade ju jättemånga rakare ett tag. Eller?
Mm. Besegrade vår Man of Steel i en V75-final ja, på Solvalla till exempel.
Det var ju ren tur.
Ja. Och sen vann ju en häst som heter Greve Bravur, Johan Jakobssons minneslöpning 2009. Så har vi ett fint sällskap av Mats Rålund hästen.
Och som sagt, när han åter i Boden och har två till start.
Mm.
På denna stor...
fyllda 70 år är han ju vid det här laget och verkar då vilja avsluta i Boden helt enkelt. Mm. Rötterna drar ofta till slut.
Jag gör det, så du kommer snart, inte snart, att flytta till Karlshamn.
Att... Ah. Känns långt bort, men vi vet inte. Man vet aldrig.
Det är alltså nattrav, vill jag på att säga. I alla fall midnattstrav. Är det så?
Det är ju det.
Jag tänkte på en grej. Jag bara tänkte på en grej. Du sa det passerat 70. Det har han gjort. Och sen tänkte jag, du sa den mest norrländska. Eller något, sa du om Mats Rånlund. Men då tänkte jag på Christer Söderholm. Det måste ändå vara lite tävling mellan de två.
Ja, det skulle, det skulle vara intressant med en tävling mellan de två. Vem som pratar långsammast.
Vem som pratar mest.
Ja, vet, Söderholm mest. Vinner.
Nej, men Christer har ju fyllt 70 år. Så jag tänkte, det kan vi väl nämna
ja,
också.
Ja, det var här och mm.
Ja.
Mm, Rånlund var ju också engagerad i... Han var ordförande på Jägersros tränarförening och var nog med i Riksförbundet också. Travpolitiskt engagerad kanske man kan säga.
Ja, jag ska säga det också att han ju faktiskt ingår i Tusenklubben som tränare. Drygt 1200 segrar har han i sin karriär som tränare.
Inte som kuskar med Tusenklubben va?
Jag tror inte det, bara som tränare.
Och Tusenklubben finns kvar för tränare?
Men inte för kuskar, ja, och kuskar, det håller jag på också.
Ja, men la de inte ner
det? Ja, men det tog väl...
I annan regi finns det.
Ja, årgäng där, vad heter det?
Ja, det var så, ja. Allysande. Ja. Bra.
Har hans hästar någon chans då på lördag? Och att hävda sig?
Grappelli i V75-5.
Och Ellen DeGeneres i V75-4 ja. Då, va? Eller? De ligger så
ja, det är V75-4, ja.
Han får det hektiskt där. Har han två sulkar nu, Rona? Eller får han låna?
Ja, just det.
Han får plocka fram järnsängen.
Ja, Grappelli är nog efter Django Riff som jag tycker är en fantastisk fin avelsingst. Ja, nej, det är nog... Jag har svårt att se att han vinner något lopp, Rona. Men det gäller att delta, inte bara vinna. Och så har vi Norrbottens stora pris.
22.46 ska starten gå där. Det är ju en av travårets coolaste tävlingsdagar. Ja. Det måste jag säga.
Ja, Don Fanon 27 blir naturligtvis stor favorit.
Perfekt läge nu.
Ja, han har äntligen fått spår 8 igen. Ja. Så att
det brukar
han vinna. Han har haft sån otur på slutet.
Spår. Jag noterar att Anders Eriksson får chansen bakom Who's Who.
Det enda motbudet, eller?
Ja, om det nu finns något motbud. Det är ju egentligen ett ganska klent lopp för att 1 miljon i första pris.
Det är kanske en av de sämre upplagorna sen det blev så här stort faktiskt. Så det är lite synd.
Ja, det får man säga. Make the Mark bjöds in med ett wildcard där.
Lord Quick vann för övrigt det här loppet som ju då i sig hette Top of Europe Trot. I, tror det var 88 någonting. Slutet på 80-talet.
Han var ju stor sponsor där under några år, Moberg. Dart Hannovers ägare Ulf Moberg.
I övrigt har ni kollat någonting?
Ja, lite grann. I avdelning 5, nu vet jag inte om den blir favorit eller inte, så tycker jag att nummer 6, Frozen AF, har ett en utmärkt uppgift. Vann senast i Boden med Vera Vekkola. Jag råkar se det loppet ett live, men just den kvällen. Bra spurt. Satt ju fast gången innan i ett V75-lopp i Umeå med Mika Fors. Apropå Mika Fors, vilket uselt lopp han körde med Selecti News, men det är en annan sak. Springspår, Örjan, alltså det är Örjan emot, håller jag på att säga. Han vinner inga V75-lopp. Men springspår öppnar bra. Ja, den borde vinna det där. Sen ska jag sno en häst för Magnus. Får jag det?
Jag undrar om jag inte kan gissa vilken. Vi får se.
Ja, gissa då.
Jag gissar, nej, men du var i V75-5. Det är om du backar då till V75-3 kanske.
Nej, då kör jag. Ja. Jag ska ta med, utan att darra på manschetten, Iceland Radio.
Ah, där ser man.
Spår 3. Senast så våldsam öppning. Hanna Forslin ville till ledningen, fick svar och höll ändå hyggligt som femma. Nu får den ledningen utan några större problem. Det är möjligt att Devil's Tongue heter det, Tongue.
Ja, Tang, va? Det är väl tunga.
Tang, ja, just det. Devil's Tongue. Det är möjligt att den kommer, men det kan vara bra att få den framför sig och slå den till slut. Jag tar med Iceland Radio.
Mm. V75-1 är det, va, då? Lopp 7.
Ja, ja, precis.
Får du konta, Magnus?
Ja, nej, men det är väl mest att jag, utan att ha läst in mig så oerhört mycket på loppet på det sättet, men jag tycker det ska bli jättespännande att se Henry Flyer Sisu göra,
ja,
det
i med, regi. Ja.
Oh. Oj, vem har fått den alltså?
Det är lustigt, det är ju numera hos Petri Salmela då, men med då nyss nämnde Mika Fors som kusk då.
Ja, men han gör ju, alltså han gjorde ju något bra där senast också. Han kunde inte kassjämpa, men just Selecti News var det ju inte så bra.
Nej, och han har vunnit med den här. Han vann ju derbykval med Henry Frejsis i höstas också. Det här är ju en häst som jag gillar jättemycket. Den som, han var ju på väg mot kriteriesegern 2021, blir väl det, va? Men blev ju till slut bara trea. Och sen i fjol då så vann han ju ett uttagningslopp till derbyt, men var ju allt annat än bra i finalen sen. Sen efter årsdebuten så här i april så är han då flyttad till Petri Salmela. Så att, nej, men det är väldigt kul att få se den här hästen som ju inte då har gjort så där otroligt många starter. Förlåt Lennart, otroligt. Som inte har gjort så många starter.
man ska här påpeka att tycker jag, att jag tycker Petri Salmelas hästar går bra, och de går ofta bra för just Mika Fors.
Mm. Nej, men det är värt det. Klockan 8:45 på lördagskvällen. Det blir...
Det är optimalt för Mika Fors 21:15.
Förlåt? Mm.
Det är optimalt för Mika Fors.
Ja, det är hans bästa tid på dygnet.
Ja. Ja, du sitter på plan till, vad sa du? Till
Nice.
Rivieran, va?
Ja. Mm. Från München till Nice sitter jag då just när Mika Fors vinner det loppet.
Då får vi alltså en rapport från södra Frankrike nästa vecka.
Ja, det kanske vi kan få. Ja.
Ja, för då är vi tillbaka nämligen med ett nytt avsnitt, eller hur?
Ja, men det ska vi väl absolut vara.
Ja, får vi se vad som har hänt till dess. Någonting brukar rulla in.
Ja, och vill ni sponsra oss så finns det möjligheter.
Det gör det verkligen. Lite läge igen sådär, att vi vill kanske lite extra be om hjälp, för jag har trillat bort lite patrons och sådär, och ja, det tar sin tid det här, och vi skulle bli väldigt tacksamma om fler kunde stötta oss via Patreon eller via Swish. Gå in på trottosport.nu och kika in hur det går till.
Ja, men det är en bra påminnelse också, just den här klassiken, höll jag på att säga, men en sån här modernt fenomen, det här när man har ett kort, kreditkort, bankkort som går ut. Och plötsligt så slutar grejer att fungera som man har betalat för tidigare. Det gäller ju även Patreon, om man har ett kort som går ut. Så är det lätt att man glömmer bort att, ja just ja, där fanns jag ju med. Så, och det vet vi har ju lyssnare som har gjort det. Man glömmer det bara också. Så det är alltid värt att kolla.
Vi har pratat om publiksiffror så vi kan strunta det. Men jag noterar ändå att Boden drar sitt strå till stacken för att få tillbaka publiken. Så det är fri entré på lördag.
Är det sant? Ja, det måste vi ändå hylla.
Det är fri entré för första gången i loppets historia, om jag förstått det.
Det känns ju lite rätt väg att gå i en sån här comeback.
Ja, jag såg Östersund där, de hade hoppat på 5 000 och det var 3 och 9, och det var ungefär hälften av av den publik som kom då innan pandemin.
Spännande att se det här, vad ska vi kalla det för, initiativet, hur det slår ut.
Det kommer inte naturligtvis att påverka jättemycket, men samtidigt så är det ju ett sätt att visa att, att travbanorna inte vill skrämma bort ytterligare publik utan vill få tillbaka några av dem som har lämnat.
Boden kör alltså på vilja att ha många åskådare istället för betalningsvilja. Ja,
men det här är vad du sa förra veckan. Betalnings... Hur var det de uttryckte det?
Bra, hög betalningsvilja. Ja. Så var det inte så. Ja.
Ja, nej, men man hoppas de tar hand om dem också. Att de erbjuder mycket på plats istället då, så att det...
Ja, men de har ju...
Alltså, pengar, men att det ändå finns... Alltså att det är roligt, det blir kul också att komma dit, för det är ju naturligtvis helt avgörande.
Och Boden är fastän i en av landets trevligaste banor att vara på.
Ja, mysigt. Ja,
dessutom en av landets bästa sportchefer. Eller travbanechef kanske han är. David Zimmer.
Ta er till Boden om ni är i närheten, helt enkelt. Eller till Bodentravet, ja, på lördag. Hoppas det blir fint väder också. Nu.
Jag har gjort en härlig tågresa. Jag måste faktiskt berätta om det. När jag jobbade på TT. Det är 20 år sedan, styvt. Just för att bevaka, eftersom inte jag då sätter mig i ett flygplan, inte då i alla fall av någon slags klimatskäl, utan att jag helt enkelt inte vill sitta i ett flygplan. Så jag åkte tåg upp, nattåget upp till Boden för att titta på V75-tävlingarna där. Och det var ju härligt. Kom till Boden klockan 16:30 tror jag på morgonen. Och letade rätt på ett hotell och frågade om jag kunde få titta på fotbolls-VM, för det var ju någon match som skulle gå tidigt på morgonen då. Så det är mitt minne. Jag och en kommunanställd städare som gick runt och sopa gatan som började prata med mig där när jag gick genom ett... Det är ju midnattssol där uppe, så att det är ljust.
Nu kan du ta tåget igen, för det är gratis entré.
Ja, det blir bra det för alla bodensare och norrbottningar. Ja, ja, vi säger så.
Hej.
Bra. Hej.
Det gör vi. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.